En patient mördas med en bajonett på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Det visar sig snart att offret var poliskommissarie. Kriminalarna Bäck och Runn får hand om fallet. Efter en del förhör med offrets arbetskamrater kommer de fram till att han var en vedervärdig man, men att kårandan inom polisen räddat honom från prickningar för övergrepp. Mördaren visar sig så småningom vara en före detta polis, Åke Eriksson. Ungefär samtidigt som polisen besöker Erikssons föräldrar förskansar sig Eriksson på ett tak på Dalgatan och börjar pricka ner poliser. Försök att komma åt honom per helikopter misslyckas och Bäck blir skjuten i bröstet. Till slut lyckas några poliser tillsammans med en privatperson skjuta ner Eriksson.
Var man intellektuell så gömde man helst en deckare i en bok av Kafka eller så.
Är hon vanliga med?
En abborre gör 2 kilometer i timmen. Det är den långsammaste fisk som finns.
Civil olydnad är väldigt uppfriskande.
Var du till exempel fått den här vidriga jävla silverstrutsen ifrån?
Hej och välkomna till ett bonusavsnitt av Podd om ett brott. Och idag så ska vi prata om filmen Mannen på taket. Och det är som vanligt jag, Johan och Erik. Men det är också en gäst, Elin. Inte bara världens bästa människa, även filmvetare som har Mannen på taket som sin favoritfilm. Välkommen.
Tack så mycket.
Välkommen.
Välkommen.
Nu ja, i alla fall så är det en film jag har sett flest gånger, helt garanterat kan jag säga.
Ja, men det är jättebra. Nu har vi också jämn könsfördelning, tycker jag också känns bra. Vi väger upp.
Jag är också född 1988, så vi får en till.
Just det.
Ja, men det är jättebra.
Vi får en bredare representation i...
Kom hit med tåg norrifrån också.
Just det.
Så nu har vi täckt in glesbygd.
Ja,
men det är perfekt. Ja, ska vi börja med den stora nyheten?
Ja, innan vi går in på själva filmen så du Frida skickade ju ett brev, det har vi berättat om, till Maj.
Precis, och jag fick ett svar strax innan jul. Väldigt trevligt brev. Ett handskrivet brev där hon skriver kära Frida och kamrater. Där hon avslöjar svaret på frågan jag skrev om vad som hände med Åke Eriksson. Så vi tänker att vi tar det i slutet, läser upp det, så får ni veta.
Får ni facit helt enkelt.
Precis. Så vi i den här podden kommer vi avslöja sanningen, vad som hände med Åke Eriksson. Det som ingen har vetat.
Men som alla tidigare. Har undrat.
Ja, det är helt nytt.
Och som sådde split inom podden med brottredaktionen.
Ja, det var en obehaglig tid när vi var oense. Men så det är väldigt spännande att vi vet saker ingen annan vet.
Ja.
Men ska vi börja med att snacka om filmen då, som kom 1976 och gjord av Bo Widerberg. Ska vi börja med varför vi har varit att prata om just den här filmen?
Ja, det kan vi väl göra. För vi har ju, folk har ju frågat lite, ska vi prata om de andra filmerna? De har väl kommit upp lite grann då och då när vi pratat om böckerna. Men vi valde att göra ett specialavsnitt om just den här filmen. Och det, ja, varför valde vi just den här filmen?
För att det är den bästa.
Ja.
Och för att, det var väl också för att Frida, du sa, jag har en kompis som heter Elin som kan jättemycket om den, som är filmvetare.
Just det.
Så då såg vi ju en möjlighet att casha in på det.
Ja, och sen att vi räknar ju inte riktigt Peter Haber-filmerna så mycket. Vi har ju snackat om alla Gösta Ekman-filmerna.
Vi sa för sig, jag tror vi sa i första avsnittet att vi inte skulle prata om.
Precis.
Ja.
Men
då
har vi ändå kommit in på dem hela tiden.
Men det är väl också så att om vi i avsnittet om Den vedervärdige mannen från Säffle blev redan väldigt långt och hade vi också pratat om den här filmen som det finns väldigt mycket att säga om, så hade det blivit ett superlångt avsnitt. Så därför gör vi den här uppdelningen. Att vi...
Alltså det är ju också en film som ofta hamnar på såna här, de 10 bästa svenska filmerna. Ja. Eller så 25. Alltså den hamnar väldigt ofta på det. Det känns också som att ha filminspelningen och filmen och historien har en väldigt så här mytologiserad bild kring
sig. Just
det. Att även till och med de som själva var med minns mest bara de här romantiska bilderna av det.
Och jag skulle väl också säga att den är intressantast att prata om, för att det är, känner jag, den film som ligger närmast böckerna och som verkligen typ fattat böckerna.
Nu vill jag bara föra in, nu har ju inte vi sett den där ungerska filmen.
Ja, just det. Nej, just det. Den kanske är den
ja,
bästa.
Den kanske är den bästa, det vet vi ju inte. Så jag vill bara lägga
det
in.
Det finns ju också en amerikansk filmatisering om den skrattande polisen.
Just det.
Jag har inte sett den.
Den har jag sett. Där han heter Jake Martin och de är i San Francisco. Ja, men det är väl också, där det är ju ganska mycket som är ändrat, som sagt. Och den var inte speciellt bra.
Nej.
Mm. Vem var det som spelade Beck i den? Det var väl inte,
Walter Matthau.
Ja, just det, var den som...
Sen finns det ju också när Kevin Hjelm spelar Beck.
Just det. Ja, just det, Rosanna, den första filmatiseringen.
Men som det är kanske inte heller, i alla fall inte något jag skulle rekommendera att man behöver titta på.
Erik, du har sett den, va?
Ja, den är ju närmare boken än vad den andra filmatiseringen är. Mm, och den är ju, utspelar sig ju i rätt tid, till skillnad från den nya Rosanna, alltså den som kom 1990 eller något sånt. Ja. Så att det är väl mer det, om man är liksom lite anal. Så,
just det. Så det är ju också ganska roligt med att se just Mannen på taket, att den utspelar sig. De har ju flyttat handlingen här 5 år. Vedervärdig utspelar sig 71. När det utspelar sig 76, samma år som den kom ut. Det är liksom samma tid och samma miljö, och de har ju också använt de, så att säga, autentiska Stockholmsmiljöerna där.
Ja, alltså, det är ju Dalagatan, det är Eastman-institutet, det är Odenplan. Det hade ju varit väldigt lustigt om det inte var det.
Men det är väldigt roligt att se liksom den tiden, och det finns en autenticitet i det liksom.
Men det tycker jag menar Rosanna Kivjelm. 67 kommer den från. Den är ju väldigt typisk för den tidens svensk film. Alltså, om man bara googlar affischen så kommer man se att det ligger typ någon naken, halvnaken kvinna i lite motljus. Alltså det är väldigt typiskt sätt att sälja film på den tiden. Det är väldigt mycket så här sex, och just det är fokus på det. Och kan säga, det är de två filmerna som har gjorts innan av Beck, innan den här filmen, om man inte
just det. Just det. När kom den ungerska?
Den kom efter i alla fall, jag vet inte vilket år.
Det borde du veta, det är du som har laddat ner. Men det var ingen svensk i Ungern som hörde av sig till oss. Och ville...
Vi efterlyste bland annat Erik Almqvist som ju bor i
Ungern. Du efterlyste Erik Almqvist, det var inte jag. Jag
ska vi prata lite om bakgrunden till filmen, varför den gjordes och hur den gjordes och sådär.
Alltså man kan säga, jag tycker i alla fall att boken är ju väldigt, alltså den är väldigt filmisk i sitt språk, alltså i att man nästan byter scener på något vis.
Just det.
Och Maj och Per hade ju skrivit filmmanus, framförallt Per, men också Maj tillsammans hade de skrivit den här, som kom 1967, Mördaren, en helt vanlig person.
Som, vad är det för film?
Den utspelar sig på ett tåg. Och det är då mördaren som man då vill, det här psykologiska, varför mördar han? Det är väldigt typiskt för mig. De heter också saker som Trygve Holm, Assarsson, Gregor Hult, Valfrid Andersson.
De heter... Och sen återomvänder de, ja, alltså precis. Assarsson, i Den skrattande polisen, för er som inte har det praka.
Men det nu spelas på ett tåg, det är en kvinna som har haft sex, hon blir mördad.
Som alltid.
Ja, som alltid. Och den här, ja, den är lite rörig, men den har ändå, om inte annat så är det ganska intressant. Det finns en scen där de stannar till på en station, en ganska intressant karaktär. Men det är en polis med, men han kommer in i slutet. Så det är en typisk lite sådär pusseldeckar. Så polisen är väldigt kort. Det är då Arne Mattsson som har gjort den här filmen. Och han kanske är mest känd för två saker. Dels så har han ju då filmatisera de här Folke Mellviks, Johan och Kajsa Hillman. John och Kajsa
Hillman. Ja, Hillman-filmen.
Precis, han har gjort
Dam i svart. Precis. Och alla heter något med färg.
Sen har han också gjort Hon dansade en sommar, som är mest känd för att Ulla Jakobsson visat ena bröstet. Som blir den här grunden till Svenska synden. Sen. Så det är också väldigt sådär...
Snålt i sig med en patte, tycker jag.
Ja.
Ja, det är
leverera.
Man vill också få mer i Beck-böckerna.
Ja. Men det kan vara, hon dör också i slutet, så att vi, att vi har det.
Ja, men det är skönt. Syndar, liksom. Ännu en kvinna som vi blir av med.
Jag tycker det är ganska typiskt att de har jobbat just med Arne Mattsson också. Men sen så gör ju Bo Widerberg kan man säga, han är ju sån här, kan man säga, han var en arbetargrabb från Malmö, för det började 1930-talet. Som hade gjort väldigt mycket, det sammanstrålar ju också lite. Dels det här att han har gjort politiska filmer, han har gjort Ådalen 31 innan, Kvarteret Korpen och flera sådana som visar...
Joe Hill var också.
Ja, precis. Joe Hill visar arbetarklassmiljöer. Problemet var väl lite att när han gjorde Joe Hill så var det dels... Alltså det vart väldigt mycket problem, ekonomiska problem. Sådär. Han vart känd för att vara väldigt svår att jobba med. Och också sådär typiskt kulturarbetade vänsterman som var en väldigt dålig arbetsgivare. Han var... Alltså ville gärna att folk skulle jobba över... var sådär jobbig att arbeta med. Skådespelarna tyckte oftast generellt, men framförallt manliga skådespelare tyckte om honom väldigt mycket.
Det är väl självklart.
Ja, det är självklart. Medans tekniker och så tyckte han var svår att jobba med. I efterhand har man väl sådär spekulerat i om han var bipolär, för att han kunde vara väldigt manisk i perioder. Men, och det hade då gjort att den, efter Joe Hill ville nästan ingen arbeta med honom. Den kom 71. Och efter det så gjorde han Fimpen. En film.
Just det, fotbollsfilmen.
Ja, fotbollsfilmen Fimpen. Som han finansierade helt själv, för att det var ingen annan som ville jobba med honom.
Är den bra?
En lite trevlig film sådär. Mm, gillar man fotboll?
Ja, okej. Okay. Då får Erik ta sig, för han är den enda som kan med sportboll.
Den handlar ju om en liten kille som får helt plötsligt vara med i landslag. Alltså den är ju som en, det är en barnfilm. På det sättet skulle jag säga. Påminner lite om typ så Hercules Jonssons storverk.
Ja, sånt där. Precis. Ja.
Men...
som är en julkalender.
Ja, just det. Men då var den ju väldigt... När den kom var den en väldigt hit bland bollsportsdiggare. Alltså Ralf Edström är med och spelar sig själv och sådär.
Ja, precis. Hela landslaget är väl liksom... Mm.
Och de spelade väl in den i samband med den?
Ja, med matcher.
Ja, med match. Alltså, så liksom, nu får publiken sitta kvar här, så ska vi liksom göra en film. Ska vi spela in den här låtsasmatchen där den här
den här killen spelar med in
landslaget.
Okej, okay, så efter det är den ville ingen...
Eller, den finansierade han själv. Okay. Det var ingen annan som ville jobba med honom. Men sen då så lyckas han... Det sker väldigt mycket filmpolitiskt. Men han lyckas i alla fall få Svenska Filminstitutet och SF att då finansiera Mannen på taket. För han har hittat den här boken och vill göra den. Och ja, det blir ju en av de här största filmatiseringarna som görs. För att det är också
den måste ha varit så jävla dyr. Eller?
Ja, jag tror de hade en budget på ungefär 3 miljoner sådär, och det var jättemycket pengar.
Ja, gud.
Och gick väl över med en halv miljon.
Ja.
Mm. Man tänker ju på de här
scenerna. Hur många helikoptrar gick det åt?
Ja. Ja, så det gick bara åt en.
Okej, det hade varit väldigt
kul. Men den kraschar å andra sidan mitt på Odenplan.
Och, ja, precis. Mm.
Jag antar att du kommer in på det sen, men det här att det är mytomspunnen, alltså inspelningen är så mytomspunnen där. När vi såg om den här nu inför att vi skulle träffas, såg jag min morsa bland annat som direkt pratade om att minst den där dagen och spärra av hela Stockholm och alla de här statisterna som fick in. Och så man tänker verkligen att hur fick han loss pengar till att genomföra det?
Alltså folk ställer ju upp gratis väldigt mycket, som jag har förstått det. Just för att han var så, alltså han var ju manisk, han fick ju folk att liksom engagera sig sådär. Och sen så, vilket man också kan förstå, att alla andra slet ju som djur kring det här.
Mm.
Man bröt mot många regler för hur filminspelningen ska gå till och sådär. Fackets synpunkt. Men det vart ju verkligen, alltså man fick ju med alla.
Fackets smacket. Ja, här är en kulturman.
Ja, precis. Men man, som du säger, det var ju en folkfest i Stockholm. Liksom. Man hade ju, tidningarna skrev om det här och folk kom dit. Liksom. Fick statisterna fick ju inget betalt, utan de fick en liksom, förhandsvisning.
Mm.
De fick också vara med i en av Sveriges största filmer.
Ja, precis. Glada för det. Så det är väl lite bakgrunden kanske. Det finns mer att säga om Bo Widerberg, men han delade väl en historieskrivning skulle jag säga, som Maj och Per också. Och just den här, den goda arbetaren och arbetarklassen, den romantiska bilden av arbetarklassen som någonting som var bättre förr. Liksom.
Ja, men så här glorifierandet av en hel och ren arbetare, som sossarna också hållit på med. Man inte får beblanda sig med trasproletariatet, för det kan ju smitta.
Man kan ju diskutera Bo Widerbergs liksom politiska ställningstagande och så. Där jag tror att det finns vissa skillnader. Alltså jag har ju alltid sett honom som mer sossig än Per och Maj. I kvarteret Korpen så är väl huvudpersonen som bara säger att man ska rösta på sossarna.
Mm.
Liksom att det är det som är vägen att lösa det här problemet. Och även Ådalen 31 innehåller ju någon sorts här motsättning mellan den här lugna, trygga arbetarmannen och de här upphetsade ynglingarna som ska slå ihjäl oss strejkbrytare liksom, och det,
ja, det är ju 30-talsarbetare liksom. Alltså, för också kvarteret Korpen spelas ju också någon gång 30-talet liksom, att det är den här sossarnas dröm.
Men jag tror att Bo Widerberg hade en kritik av liksom sossarna och folkhemmet och så, men att det inte var liksom, det var inte samma kritik som Per och Maj hade. Nej, riktigt.
Framförallt så får han ju det senare så. In på 80-talet också. Ja, men i det här så finns det ju också att romantisera den här liksom goda arbetaren som slet och mådde dåligt. Vilket jag tror att också han som spelar Beck i Mannen på taket, Carl Gustav Lindstedt, var ju också lite den här arbetarbakgrund. Och det finns ju flera karaktärer i filmen, eller skådespelare som jobbar med den, som kom från den bakgrunden.
Just det.
Men att man hade den här bilden att men farmor, hon slet och mådde dåligt. Liksom, och att det var fan, på något sätt att det var bättre för arbetaren var bättre för. Nu har de liksom blivit för bekväma och det är liksom, de mår för bra. Och det tror jag att Bo Widerberg också delar på något sätt.
Det är ju en väldigt enkel syn att ha när man är någon sorts så här kulturman. Kanske en av de mest liksom upphöjda kulturmännen i sin tid liksom.
Precis. Ja, alltså kulturarbetarna är den som man är på lag, kan säga att man har lite
Ja, det lever kvar.
Ja,
skulle jag säga. Ska vi nämna bakgrunden. Och ska vi gå in på själva
filmen? Ja, jag tänker väl att vi gör inte egentligen en recap av filmens handling. För det är ju, alltså filmen ligger ju väldigt, väldigt nära handlingen i boken. Och så om ni har glömt det så får ni gå tillbaks till avsnitt 7 av podden Ett brott.
Ja. Och så i inledningen läste ju Elin bakgrunds... Ja. Eller infon från
Svenska Filminstitutet om filmen.
Och den var ju ganska komplett, får man ju säga.
Ja, verkligen. Bra sammanfattat, Svenska Filminstitutet.
Och filmen är ju också, vad ska jag säga, den är inte så komplicerad egentligen. Om man ska tänka sig handlingen, den är ganska linjär och liksom inte så komplicerad. Så det kanske inte där, det är ju inte... Det här är ju mer av en actionfilm egentligen än liksom så här polisdeckare, pusselgåta så.
Jag tycker det är spännande att filmen är så himla långsam. Boken är i så himla högt tempo, men filmen är väldigt långsam. Även när det kommer till actionscenerna liksom, att det är väldigt realistiskt för att det är så långsamt. Inte som en vanlig action där det är sånt jävla tempo att man inte hinner med.
Det hettar ju till en del vid just de här specifika scenerna, så vid skottlossningen utanför Eastman och sådär. Men ganska länge är den ju väldigt långsamt. Det är många liksom sekvenser med Beck och Rönn som,
Rönn är trött, som sitter och har, ett bo.
Och de sitter och har liksom dålig harmoni mellan och sådär.
Men jag tänker på den här scenen när till exempel Kollberg, när Beck har blivit skjuten och Kollberg ska gå upp och hissa ner honom, så är det ju väldigt liksom, det går ju långsamt, men på något sätt bidrar det till nerven i filmen. Man känner liksom den här stressen och man känner verkligen Kollbergs stress när han ska klättra upp och knyta ett rep runt Martins kropp. Martin ligger liksom avsvimmad och han ska fira ner honom. Och man får se, och det är liksom inga klipp i princip, eller det är liksom så här, det är verkligen hela den här långa omständiga processen. Det finns också den, alltså jag tycker det är så, jag tycker det är jobbigt att se när han lägger Carl-Gustaf Lindstedt på mage på den här piskställningen, så att han får en av de här tvärslåarna i munnen. Liksom,
ja, en av metallstängerna. Väldigt obehagligt att spela in det, kan jag tänka. Ja. Helst när det är så här, Sven Wolter ska stå och lyfta en. Jag ska inte vara så trygg för min tandhälsa skull av att ligga där.
Jag tänkte bara säga, just det är väldigt typiskt för Bo Widerbergs sätt. Så det han har blivit känd för är ju att visa just det här vardagliga livet. Alltså att saker får ta tid, det får vara långsamt. Liksom. Och att det blir väldigt effektivt när han springer in, alltså i den här, när det är som action, att han springer in då den här scenen när Beck dricker kaffe hos den här tanten.
Just det, liksom, just det.
Fönstret. Alltså det blir väldigt effektfullt.
Liksom.
Och det var ju lite det han...
En väldigt gullig scen tycker jag.
Extremt gullig scen.
Väldigt söt tant. Som dessutom lite skrytsam ton. Efter hon har bjudit honom kaffe. Han har inte druckit det. Hon har druckit det och säger, det var väldigt gott. Väldigt gulligt.
Men det kan Bo Widerberg hade ju gjort sig känd. Han var ju... Det första han gjorde innan han började med film, det var ju att skriva en bok om visionen i svensk film. Att han kritiserade Bergman, alltså att han var väldigt kritisk till hur film gjordes. Just det här att man hade som att en teaterscen där folk stod och hade liksom en Dramaten-svenskan. Liksom. Att han ville bryta med det. Och det tycker jag syns i den här filmen väldigt mycket. Även om den följer boken väldigt tydligt, så är det ju fortfarande mycket en Bo Widerberg-film.
Och det går väl ihop kanske också lite med, då blir det rätt bra att han paras ihop med Sjöwall och Wahlöö, som hade en liknande ambition för polisromaner eller för deckaren, liksom, och som också använder det sättet att berätta. Men visst är det så, jag tror att det är Kalle Lind, våran, som vi namedroppar då och då, som har pratat om den någon gång eller skrivit om man har på taket det här, att liksom man kunde blanda de så här action som höll liksom för Hollywood-standard med just långa scener med blommiga tekoppar där liksom, ångest i en sockerskål är också liksom, när man, ljudet av att de häller upp socker i lite darrigt i en skål och i en väldigt laddad scen som vi kommer att återkomma till, men det är som något väldigt, väldigt, väldigt svenskt så där, liksom, och samtidigt liksom internationell action.
Ja, det är väl det som gör för mig en av storheterna med den här filmen. Precis som Maj och Per liksom tog en genre, Ed McBain-deckarna, hårdkokta polisromaner och gjorde dels att de gjorde det i en svensk kontext och dels att de gjorde det med liksom ett socialt patos och en socialistisk analys och så. Och Bo Widerberg tar ju också sin tids actionfilmer, The French Connection, liksom hela den 70-tals action, Hollywood 70-tals action, och gör det i en svensk kontext också med någon sorts politisk medvetenhet och så.
Ja, det var väl lite ingången han hade i det, att göra just boken, att han hade sett French Connection, en film från 71, och ville göra en svensk.
Ska vi gå vidare till att prata lite om karaktärerna och skådisarna kanske?
I vanliga fall har vi liksom en del när vi pratar just om karaktärerna, vad de gör i just den specifika boken eller filmen, men vi modifierar väl det segmentet lite grann.
Ja, men precis, eftersom vi redan har pratat om vad karaktärerna gör i den här filmen på det sättet. Så då kan vi prata lite mer om både vilka de har castat. Det tycker jag är spännande att prata om. Jag tycker att det är spännande att de är inte alls lik utseendet någon av dem. Kolberg spelas av Sven Wollter som inte är tjock. Gunvald spelas av en ganska kort och späd kille. Carl-Gustav Lindstedt är ungefär 250 år gammal. Alltså han är så fruktansvärt gammal. Och hans fru ser ut som 85.
Ja, här har de valt att han fortfarande är gift med hon står inte som Inga i rolllistan utan som Becks fru. Av någon anledning har de frångått böckerna där. För i böckerna är de ju redan skilda.
Jag funderar på om det har att göra att man spelar in de senare scenerna när Beck är i polishuset. Så är det ju våldsroten. Att man har flyttat honom tillbaka från mordkommissionen till våldsroten. Men det är ju också, som ni säger, att han ser ju så jävla gammal ut.
Han är ju inte så gammal. Han är väl 50 plus.
Ja, alltså,
Det var ju inte Martin då. 50 plus.
Nej, hur gammal är Martin i
40 års åldern i bok 7 någonstans. Han är ju inte det. Det är ju Melander är ju typ gammal vid Riksmordskommissionen och han är väl då 52 55. Eller något sånt i den här boken. Han har blivit 55 i tionde boken. Så.
Men jag tror också lite det här man kanske såg äldre ut för.
Så är det ju.
Och Carl Gustav har väl alltid sett ganska gammal ut.
Men vi ser ju väldigt ungdomliga ut för att vara 30.
Nu är det här poddformat, men ni får tro oss helt enkelt. Att vi
sitter här och är hippa.
Men just Carl Gustav Lindstedt då, som spelar Beck. Det är ju en väldigt, den här, som i alla fall Maj Sjöwall brukar säga, den här, det är hennes Beck liksom. Han var ju känd innan som en sån här komedi. Om man säger så här, den här mytologiseringen igen kring filmen är att han hade bara gjort komedi innan. Och så var det så himla häftigt att han var castad till den här seriösa rollen. Han hade ju gjort seriösa roller innan också. Men han var väl framförallt då känd som sån här
Gubben i lådan.
Är inte legenden där att Bo Widerberg någon gång hade sett honom i något typ Hylands eller något sånt liksom panelprogram där han inte visste att han var filmad och att han då hade sett väldigt allvarlig ut och att det är åtminstone någonting som Bo Widerberg har sagt att det var då han liksom såg sin Beck.
Men han, det är ju två ur Casinorevyn som medverkar. Både Carl Gustav och Gus Dahlström faktiskt.
Vad heter han, sa du?
Gus Dahlström.
Och Erikssons pappa där.
Precis. Och Erikssons mamma är från Järvsö, eller?
Nej, Gusse är från Järvsö. Bellan Ros vet jag inte vart hon är ifrån.
Men det känns bra att Hälsingland representerar Töste i Järvsö.
Men det är lite intressant, jag tror att vi har pratat om det tidigare, att Beck tenderar att spelas av skådisar som framförallt kanske har haft en komisk karriär innan.
Gösta Ekman och
Peter Haber. Kevin Hjelm, det är lite intressant, Kevin Hjelms kändaste roll förutom Beck är väl som pappan i Kvarteret på Korpen med Bo Widerberg. Han är väl kanske inte känd som humoristisk skådis, typ, utan han, snarare Strindberg i uppsättningar och sånt. Men han fick ju bara göra en film också.
Nu är det ju svårt för oss också, men i en historisk kontext så var det ju många som hade gjort mest teater. Sven Wollter är ju, som då spelar Lennart Kollberg, samma år tror jag Raskens kommer.
Just det.
Filmatiseringen som gick på SVT då. Som han blev liksom Sven Wollter med hela svenska folket lite. Men jag tror att det är också 76. Men innan var han väl, han var ju den här vänsterkillen från Göteborg, den här goa ja, arbetargrabben. Vilket jag tycker att Kolberg blir väldigt mycket i filmen. Han blir ju den här, han blir ju Sven Walter.
Ja,
Sven
Walter blir Kolberg. Ja, han är ju självklart naken också. Mm. Man ser Sven Walters kuk. Ja, han är, ganska han
är,
länge också.
Han är ankeborgad.
Han
har t-shirt och bara underkläder.
Han har en långärmad tröja, en fotbollströja. Väldigt konstigt. Och så inget på underkroppen.
Man får hans arbetarklubba som någon hade nämnt det på Flashback, såg jag.
Ja, arbetarklubba. Ja. Den är ganska liten för de som inte har sett filmen. Och sen är även Bo Widerbergs son med och spelar Kolbergs son Joakim
som har skitit ner sig.
Precis, som heter Johan då i filmen. Ja. Johan Widerberg.
Kåta Gund spelas av Eva Remeus.
Ja.
Just det, från
Fem minuter. Jag kan säga det också, Bo Widerbergs dotter Nina är också med i filmen. Om ni har sett Kvarteret Korpen så är en jätteextremt söta ungen som pratar jättebred malmöitiska som sitter på trappen.
Yeah.
Är då Bäcks dotter som kommer ut och har någon slags finngrej och Sanna. Det är då
Hon
är med i flera filmer, men det är... Ja, jag kan säga den här fotbollströjan också. Det är ju Stockholmspolisens fotbollslagströja. Så det känns ju verkligen inte som Kolberg riktigt.
Nej, det är ju liksom Skacke. Kolberg känns väl när han för en gång skulle, eller när han åker och kollar på polisens fotbollslag, så känns inte han som en, han känns inte som en supporter direkt.
Nej,
samtidigt har Kolberg har ju en bakgrund, han har ju sin militära bakgrund, så han har väl en gång i tiden varit ganska vältränad och sådär. Men det här är ju inga fläskiga axlar på Sven Walter.
Nej, verkligen inte.
Ja, men jag tycker han blir lite såhär göteborgs, det är fotboll, det är sådär härligt. Liksom. Och framförallt då att man kastar Eva som Gun, att hon har ju en extremt liten roll. Hon är bara jättekort, men alla känner igen henne, för det är Eva från Fem myror. Och då får man bara en sån god känsla. Men de har det jävligt fint.
Hon är också med i ett projekt.
Och också hade gjort mycket teater, men jag känner att hon är ju ändå Eva från Fem myror. Just det här med att det är att han tar hand om barnet också. Om man tänker i böckerna är ju Kolberg liksom så här barnvakt åt sina barn. Här är han ju 70-tals velourpappa som tar tag i saker och duschar bort det här bajset.
Ganska äcklig scen tycker jag.
Jag funderade på hur de gjorde det. Väntade de till Johan Widerberg så att säga,
eller improviserade riktigt,
eller?
Det finns något sånt att det är typ O'boy eller något. Alltså sånt att de har gjort något sånt.
Bra att vi har någon som har svar på även,
även på sådana frågor. Ska vi prata om Rönn då?
Håkan
Särner. Ljuvlig. Vann en guldbagge för sin roll som Rönn. Måste säga nästan den som... Jag tror nästan alla andra, alltså så här... Martin och Kolberg och Melander och så. Där, när jag tänker på dem så är det just där Ekman-filmerna som jag... Men Rönn, Håkan Särner, han är Rönn för mig. Liksom.
Jag är ju väldigt svag för Rönn i just Ekman-filmen också. Han med den jättestora magen.
Jo, han är ju härlig där.
Men den Rönn i just Ekman-filmerna har ju inte den här dualismen. Liksom, att han är både omständlig och kompetent. Och att det är liksom hela tiden lite osäkert vad som egentligen är mest.
Mm.
Men Håkan Särner är ju precis den Rönn som Rönn är i böckerna.
Ja, verkligen.
Det är ju väldigt roliga och jobbiga scener där i början av Bäck och Rönn måste jobba ihop.
Mm.
Och det här med att han inte slutför sina meningar och sånt där. Så att Bäck till slut blir, vad vill du säga?
Men han är ju så extremt trött. Och det kan man säga, skillnaden mellan boken och filmen är ju också att i filmen har ju Bäck fått sova. Han har ju fått gått hem från jobbet och han blir ju liksom, när han blir uppringd till Sabbatsberg, Nyman och blir mördad, så ligger ju han och sover. Medan Rönn, han har ju jobbat hela natten.
Han har ju jobbat sen morgon innan liksom. Och han är väldigt bra på att spela trött. Jätteverklighetstroget ska jag säga. Som den här scenen när Martin kommer tillbaka efter att ha varit på Centralbadet. Väldigt stark scen där han bara massage. Visar på Martins extremt fittiga style. Så här, pipa iväg och ta en massage.
Medan så Rönn har suttit på JO och kollat de gamla
anmälningarna. Och Martin frågar också så, du måste åka till JO, till JOs arkiv. Orkar du det? Och Rönn bara, ja det gör jag. Liksom, vad ska han säga? Så, nej, du är ju, nu får du fan låta mig åka hem och sova i några timmar. Liksom.
Men jag tycker ändå att det är så intressant där. För att i början när dottern frågar, men ska du jobba imorgon, ska du jobba med Kolberg? Nej, men Rönn, det är ju inte så kul. Men i den scenen som du pratar om, Frida, så är jag ändå så här, jag kan inte ljuga för dig. jag mm. har. Att det känns ändå som att han börjar mjukna lite för allt där. Att han ändå säger, jag kan inte ljuga för dig.
Men det är ju här han inser typ Rönns storhet i och med Rönns agerande på Sabbatsberg. Alltså på själva brottsplatsen. Att han inte går runt och steppar i blodet.
Typ. Nej, men, jag är med något mer man kan säga om den Rönn. Den är, alltså, det är ju svårt att säga någonting som är, om någonting som är så himla bra.
Ja, så att den är ju men ska väldigt... bara nämna att han är ju sen med i Mannen från Mallorca.
Precis, det är ju flera skådisar som återkommer. Mm, ja.
Precis.
Vi också en movie-film.
Exakt, och vi har ju nämnt den filmen innan för att man kan koppla ihop dem lite på det sättet.
Mm.
Även om den bygger på en G.V. Persson-bok.
Mm. Men båda handlar om korruption inom polisen, båda handlar om liksom hyggliga snutar och
Ja,
de är lite companion pieces om man vill säga på något sätt.
Och att han sen tar livet av sig sen.
Just det. Det några år efter den här filmen tyvärr.
Ja, alltså Thomas Hellberg som Gunvald har vi också.
Mm.
Som sagt, alltså den här boken är ju ingen Gunvald-bok riktigt. Så där för han kommer ju in först i slutet i de här actionscenerna och har några klassiska Gunvald moments som när han säger Heil Hitler till polischefen.
Till Malm. Samma skådis som spelar Hammar sen i Gösta Ekman-filmerna.
Ja, det är ju förvirrande.
Ja, det är väldigt fanns verkligen ingen annan.
Han var verkligen typecastad som dålig polis.
Ja, exakt.
Men Gunvald är nästan ännu roligare här än vad han är. För här, det är när de ska åka iväg, de ska åka i en ambulans för att liksom kunna åka förbi Dalagatan. Och Gunvald hoppar in och liksom sätter sig... Han sätter sig inte ens i britsen där bak, utan han sätter sig på någon sorts steg längst bak.
Han drar ut någon form av så här platta ungefär, som han sätter sig på i bakluckan.
Bara för att larva sig, reta Malm.
Ja, men precis. Det är precis efter han sagt Heil Hitler.
Och sen håller han också, när Malm ska prata i högtalare med Åke Eriksson och försöka få ner honom från taket, så skruvar han ju loss backspegeln och gör så här solkatter i ansiktet på Malm. Och sen säger han så här, du måste kolla i, för då står de ju i skydd. Så han säger till man, du måste kolla liksom i den här vinklen så att du kan se taket. Men först har han ju bara gör solkatter.
Men han är ju, ja, och när Eriksson har skjutit ner helikoptern och prickskjutit ihjäl en av de här specialpoliserna som ska fira ner från en helikopter, så är ju Malm så svårt chockad.
Ja,
kommer in och säger,
han är faktiskt väldigt skakad.
Ja, sen, han sköt ner helikoptern. Så. Och då kan inte Gunnar hålla sig heller. Utan måste liksom ironisera lite över det. Och det kan man ju tänka lite udda liksom, när precis två kollegor har blivit ihjälskjutna.
Men den scenen, där tycker jag att Malm, det får vi ju aldrig riktigt i böcken, att Malm så här får någon sorts insikt om att hans plan kanske inte var så jävla bra. Och faktiskt blir ganska tagen av
hans eviga tro på helikoptern, magiska kraft kanske på sin törn där. Men jag tycker Gunvald är ju lite konstigt också, hela den där räddningsaktionen i slutet, nästan hela den känns ju också som något han bara gör för att provocera. Istället för att ta med sig ett gäng poliser, så tar han liksom med sig den här byggarbetaren som får ha sin egen pistol med sig, som anmäler sig.
Som råkar bo i porten bredvid och bara hamnar.
Och det tyckte jag också kändes som en... känns nästan som att det är liksom en del i den där provokationen mot Malm.
Men det tycker jag nog att Gunnar Larsson blir väldigt mycket. Han blir ju mer den här lite överklasspersonen som ska provocera. Liksom, än att han har någon slags politisk analys bakom. I filmen så blir han mer, han kommer i sin... pälsmössa i sin nya BMW och liksom sådär. När man då, om man jämför då till exempel med Kolberg som blir mer, han kommer i keps i en gammal skit i Toyota Corolla liksom, och är sådär riktig arbetare.
Det är så bra att du vet också att det är en Toyota Corolla, för jag sa bara vilken ful bil, och du kunde direkt säga vad det var för bil.
Ja. Jag tycker att Larsson blir väldigt mycket såhär dryg överklassjävel. Alltså han sådär, som vi pratade om också Frida när vi tittar på den, att när Kolberg och Larsson är på Sabbatsberg, det enda de gör där är att störa andra poliser i sitt arbete.
Ja, och fattar inte ens vad de gör.
Nej, vad gör de då? De tittar på varandra liksom, och pratar lite med varandra. Sen ser de åt andra. Liksom. Alltså, de bara stör.
För grejen är att alltså, så här, de behövs inte på brottsplatsen. Nej. Så de är ju bara där för att glo. Och liksom...
klaga lite på varann och liksom,
vara
i vägen.
Men det är ju därför de befinner sig nära Dalagatan, så det är väldigt praktiskt.
Jag såg ju också, när jag såg om det nu i veckan, den med, i ett sällskap, det var fler som antingen inte hade sett eller inte hade sett det på väldigt länge, och de reagerade ju också på den här, som Gunvald Larsson, de förstod inte varför han liksom i sån här räddningsaktionen på slutet. Så, varför går de med? Alltså, varför är det så? Om man har läst alla böckerna så är det så här, ja, men det här är ju den karaktären Gunnar. Det här, men här har de skruvat upp honom lite så att han blir liksom, han slår över lite grann. Mm. Men också det här med att Beck går upp på taket.
Mm. Ja.
Det är ju liksom på ett sätt nästan obegripligt. Om man inte har sett...
Alltså jag tycker den scenen är jobbig bara för att han klättrar på en väldigt liten och smal trästege. Mm. Och nu vill jag inte fatshama, men han är lite större.
Ja.
Och jag förstår inte han vågar överhuvudtaget. Mm. Jag får lite så här svindlande i magen.
Men det finns grejer i den här filmen och, som är liksom, och det är väl bra, för vi uppmuntrar ju alla att läsa böckerna, men det finns ju klart grejer i filmen som är svåra att förstå om man inte samtidigt parallellt har läst boken. Ja. Liksom. Till exempel då varför Beck går upp på taket och hans känslor inför polisen och så.
Ja, framförallt motiven varför folk gör saker. Ja. Det kan jag tycka även Åke Erikssons motiv. Ja. Han blir lite mer ensam galning än att han har liksom en politisk bakgrund till
vad han gör.
Även skulle jag säga relationen Kollberg-Gunvald. Jag tycker den är bra i filmen, men den är också lite svår att förstå om man inte har läst böckerna. Och det är svårt att förstå just den här grejen med att de är väldigt lika men att de ogillar varandra. Och, ja.
Mm.
Ja, och det, för det sägs ju rakt ut att de inte gillar varandra.
Ja.
Så de använder böckerna mycket också, men så vi reagerar på att de är ju samma person i väldigt många fall.
Mm.
Men det enda signalen vi får...
Ja, samma person och samma person. Nu ska vi inte överdriva här eftersom Gunvald är underbar och Kollberg är vidrig.
Men så. De är väl de mest lika polis liksom. I det här persongalleriet är ju de två karaktärerna de som är mest lika varandra till personlighet.
Ja, men jag tycker ändå inte man ska säga.
Så Frida kan inte bara se bortom det här med fläskiga axlar och så. Inte se bortom det så enkelt som...
Ja, och det finns liksom lite andra grejer, typ som att Martin bär pistol rätt länge i filmen i liksom axelhölster och så, vilket ju är lite off-character. Men jag har för mig att det är så i boken att han faktiskt hämtar sin pistol, och det är ju någon sorts symbol för liksom
hur rädd
han faktiskt är i den här situationen, hur rädd han blir när han ser den här brottsplatsen.
Ja, det framkommer ju inte i filmen, nej, tycker jag. Själva rädslan, nej, av att någonting riktigt jävla otäckt är på väg att hända. Liksom. Mm.
Han är ju hemma och hämtar sin pistol, men det känns som att den scenen är mer att den visar mer hans dåliga äktenskap. Att frun kom in, han har sovit på soffan, hon kom in och frågade vart DN är.
Väldigt snyggt när DN ramlar in i brevenkastet tycker jag ni ska tänka på om ni ser om filmen.
Men det här är ju det riktigt dåligt äktenskap.
Mm. Ja.
Som ju också blir väldigt tydligt om man kontrasterar mot Kollbergs äktenskap.
Just det.
Ja, ska vi prata om fru Nyman? Och...
Ja.
Ja!
För det som händer är ju att efter att Rönn och Beck har varit på Sabbatsberg åker de hem till fru Nyman. Mm. Och ger henne beskedet om att han har blivit dödad.
Ja, men precis. Och hon spelas ju av en... Ja, nu ser de ju kanske äldre ut än vad de är. Men i dagens ögon ser de väl ut som kanske 75. jag menar alltså helt allvarligt 75 år gammal.
Ja, och hon har en son som spelas av en 16-åring och ser ut som en 12-åring. Ja, eller något exakt. Sånt. Och den sonen, ska vi säga, Stig Nyman, det är ju Harald Hamrell som spelar honom.
Just
det. Som ju på något sätt, han var 16 år, han hade på något sätt lyckats bli typ så här regiassistent eller något sånt på Widerberg. Och han skulle ju gå vidare och bli ganska profilerad svensk regissör, framförallt av kriminal-tv och kriminalfilm. Och är också den som har gjort flest av de nya Beck-filmerna, Peter Haber. Han har gjort 11 stycken av dem.
Mm.
Det är en intressant liten parallell som finns där.
Det är mycket trivia i det här avsnittet.
Ja.
Det är flera som återkommer, alltså karaktärer. Men om vi fortsätter med just fru Nyman.
Jag tycker att det är ganska just det här att hon är så gammal, att de har, alltså, att de är gamla föräldrar känns väldigt typiskt överklass för mig. Och att de är i den här väldigt slutna världen, i den här lägenheten, där det är en klocka som tickar. Hon är ju aldrig utanför lägenheten. Man ser aldrig något dagsljus i den, utan hon sitter där och har den här bilden av sin man, som att det var väl ingen som hatade honom. Så det är väldigt, det är hon, som vi pratade om också, Frida, när hon tar den här tabletten där.
Att hon sväljer, och hon sväljer tabletter som en överklasskärring.
Ja, precis.
Och du vet, man kastar på huvudet väldigt hårt. Och grejen är att jag försökte det här i morse, för vi såg filmen igår, att svälja tabletter på det sättet. Och det gjorde ont i halsen. För att det liksom, det blir inte så bra i strupen. Så att till alla överklasshäxor där ute, svälj inte tabletter på det sättet.
Är det inte också ett teatergrepp hur du ska göra om du ska, om du ska gestalta, jag sväljer tabletter.
Det ska synas
på en scen. Kasta det till en whiplash-skada. Men Becks fru gör exakt samma sak också.
Men jag tycker det är väldigt intressant att Beck kommer och säger så här, ja men om frien man har varit lugnande hemma så ska du ta det nu. Och då är det sonen som säger, ja men pappa har några såna här. Så, varför vet han det? När jag var 15 hade jag ingen aning om vad sådär också. Men han vet vad som finns, han går och hämtar det.
Men tog och det är också Beck som så här skakar ut två stycken ur burken. Hon kan inte göra det själv. Nej, men det är bra att en man styr upp hur hög medicindos hon behöver. Vilka är det mer som känns relevant att prata om?
Melander är ju med i en väldigt kort scen. Spelas av Folke Hjort, som antagligen är mest känd som Jussi Förrädaren i Bröderna Lejonhjärta.
Han är väldigt gullig. Som,
han har en liten fluga, han är tjock.
Puffar på pipa, sitter väldigt bra på bordet sådär, och liksom berättar runt lägerelden.
Han är med alldeles för lite, men jag är ändå glad för han är ju en sån karaktär som de hade kunnat skära bort liksom. Det hade ju någon annan, Kolberg eller Rönn eller någon, hade ju kunnat ge den här informationen liksom.
Men för han kommer och berättar bakgrunden om Åke Eriksson för Martin och Rönn eftersom de har förträngt detta.
Och det är en otroligt lång scen. Och han bara berättar, det är bara han som får det berätta. Det är inga tillbakablickar eller någonting. Men den blir ändå, tycker jag, väldigt effektfull just för att det blir...
Ja, precis. Hade man gjort den här filmen idag så hade man ju gjort så hade ju man inte litat på publikens koncentration. Nej, utan gjort en tillbakablick liksom, eller så. Men jag är väldigt glad, för oss fans av böckerna så är det ju väldigt fint att de
inte har klippt bort Melander. Ja, jag som älskar Melander tycker det är mysigt scen. Vilka har vi mer då som ni, som Elin tycker är relevant?
Oj, som jag tycker är relevant.
Ja.
Alltså ja, det är ju Gust Dahlström och Bellan Ros. Ja. Det är ju då att, att Rönn och Beck åker hem till Åke Erikssons föräldrar i Segeltorp.
Gamla Södertäljevägen 36.
Och det tycker det är så fantastiskt. För att i den scenen, vi åker ju hem till Åke Erikssons föräldrar. Det är inte två skådespelare, utan det är de här, det är föräldrarna liksom. De är så himla bra.
Ja, de är så jävla bra. Alltså när pappan säger, varför hade polisen ihjäl Åkes fru? Alltså den linen, det är så stark när han står och fyller på sockerbitar.
Det känns som att han själv känner att han har liksom gått över gränsen
i att säga det, men ändå gör
han
det.
Han har den ilskan inom sig.
Bellan Ros och mamman som är så himla, hon är så nervös och hon ska upp och städa på rummet innan de får titta där, och hennes man får liksom leda ner henne för trappan.
Ja, deras samspel är ju som att de bor tillsammans på riktigt. Ja. Alltså,
väldigt fint. De sitter efter den här liksom väldigt dramatiska indelningen, så sitter de inne och fikar, såklart. Så det gör man i de här filmerna. Och det är de här blommiga tekopparna och sockerskålarna igen. Och när de ska prata om det här med Åkes vapen. De är ju så stolta över att Beck är skicklig där, när han säger liksom där, han var så duktig skytte.
Han var en av de bästa skyttarna inom polisen.
Att de har den ingången liksom, så är de ju stolta över honom och berättar att han vann priser och sådär. Och så berättar de vilka vapen han hade. Så tvekar de ju där och säger Beck att så vi kommer inte sätta dit er son för olaga vapeninnehav. Och sen, han hade ju han måste ha haft licens för det också. Det var ett automatvapen, Johnson. Och det är ju liksom ett extremt avancerat vapen som man inte liksom har hemma.
Ja, men precis. Sverige Gummalt säger det. Skjuter iväg 450 skott i minuten.
Ja, men liksom lite rart sådär att de han måste ha licens för det.
Men apropå blommiga tekoppar, en sak jag egentligen tänkt på, att när Åke Eriksson sitter upp taket, då har han ju med sig massor. Han har ju verkligen förskansat sig där uppe. Och då har han med sig kaffetermos och en porslinskopp, en blommig kopp.
Och så tar han socker, han doppar sockerbit i kaffet, tar den i munnen och dricker. Precis. Han dricker kaffe på bit helt
enkelt. Precis, man får ju inte se hans ansikte förrän slutscenen liksom.
Men det jag saknar i scenen hemma hos föräldrarna, det är ju det här lilla talet som pappan håller i boken.
Just det som du läste i sin helhet.
Precis, för det finns ju i boken finns det två fantastiska tal, och det ena är Palman Harald Hult, och det är ju med, och fantastiskt framfört i den här skådespelaren. Jag minns inte vad han heter, han är en finlandssvensk skådespelare som spelar
Han hade framförallt jobbat på teater, och teaterchef.
Just det, just det.
Karl-Axel Heikner.
Just det, och han framför ju Hults tal helt fantastiskt. Men sen har de ju inte med pappans tal. Och det är ju en av de saker som jag kanske gör att jag tycker att Bo Widerberg är lite sossigare än... Mm. En Maj och Per, för att det talet är ju verkligen så här, ja, vi arbetare som trodde att vi skulle få det bättre i det här samhället och de här jävla bossarna som har förrått oss oavsett om det är kapitalister eller politiker eller fackföreningsledare.
Jag har lite svårt att se Gust Dahlström ställa sig på det är liksom inte riktigt
nej.
Ska vi prata lite om den scenen kanske hemma hos Palmont Harald Hult?
Ja,
den är ju också väldigt obehaglig liksom. Ja. Han är ju en väldigt obehaglig person och karaktär.
Mm.
När han öppnar dörren så har han ju sin uniform på sig. Mm. Och Martin frågar, är inte du ledig? Mm. Och han säger, jo men jag har den alltid på mig liksom.
Mm.
Och det visar ju så himla direkt vad det är för obehaglig jävel liksom. Mm. Vem som är polis 24/7.
Mm. Det finns någon scen i en av, jag tror det är en av Christer Henriksson Wallander-filmerna när någon säger typ, du sitter säkert hemma i uniformen hela dagarna som Palmon Harald Hult. Liksom. Det är en fin referens. Mm. Kanske inte så många som tar den. Men tar man den så förstår man verkligen vad de menar. Jag funderar på, särskilt när jag såg den här scenen. Så, för jag har ju verkligen hyllat den här boken i denna podd. Och jag undrar om inte en anledning till att jag tycker så mycket om boken är... För att filmen finns och för att filmen ligger så himla nära boken. Och att man därmed, alltså mina bilder när jag läser boken blir väldigt, väldigt tydliga. Och hela scenen hemma hos Hult, det är ju liksom, det är ju det jag ser framför mig när jag läser boken.
Ja, det tycker jag också är väldigt tydligt. När han sitter där och säger att ah, men jag brukar sitta här mycket och titta ut. Mm. Ja. Och då precis då klipper de till en bild av hans utsikt som är Lundholmen. Liksom, ja. Som ett fängelse som han sitter och njuter till hemma liksom, i sin uniform. Och han återkommer ju också, dels i slutscenen, att han följer med Larsson upp. Men också att han återkommer också utanför Sabbatsberg där det försöker skriva bland annat.
Ja, för när Martin ska gå, då går han också och säger att han ska jobba. Mm. Och då... plockar han ju på sig några andra snutar i femte vaktdistriktet och drar till Sabbatsberg och ska så här skingra en folkmassa helt på så här eget initiativ.
Mm.
Drar upp lite avspärrningar.
Det finns några små roller också som man skulle kunna, dels det har vi väl pratat om, men att det är Torbjörn Tännsjö som spelar... demonstrant i häktet.
Det är tredje gången i den här podden vi pratar om Torbjörn Tännsjö som kanske inte så jättebred. Nej, referensen
kan ni berätta vem det är för?
Han är professor i filosofi.
Precis,
och håller på med så här utilitarism mycket.
Ja, precis, typ, att så här, borde, ackumulerad lycka i världen.
Borde man inte döda folk och ta deras organ om 10 personer blev lyckligare av att man gjorde så?
Det
och jag är ju tydligen falska den enligt er.
Men det roliga är att han är ganska ung här. Mm. Och han är också så här... Han spelar ju en demonstrant som har suttit liksom...
Häktad enligt batonglagen.
Precis, och längre än vad han egentligen ska sitta. Och så säger han när de släpar ut honom, så säger han, jag hade ju inga illusioner om polisen, men jag trodde verkligen man kunde resonera om sådana. Man bara, vännen, du har uppenbarligen illusioner. Också så här peak filosofikilla, att tro att när du sitter häktad för att du har varit på någon Vietnamdemonstration, att tro att du kan resonera med snuten liksom.
Men det är också ganska intressant, det är någonting som har hänt här från att boken skrivs till att filmen görs, det är just den här lagen, alltså att du får häkta någon 6 timmar egentligen utan anledning.
Precis.
Liksom. Och det finns ju en annan kommentar också, att Becks dotter kommer ut när hon där och lyssnar på Hoola Bandoola. Det är också LTO Tango
som handlar om den lagen.
Precis, så det finns ju ändå såna här små, väldigt historiskt specifika...
Alltså jag älskar din kunskap så jävla mycket! Det här hade jag självklart ingen aning om.
En annan sån karaktär, det är ju... när vi introduceras för Einar Rönn så plockar han ju in en kille, en mördare på sitt kontor.
Ja, det är så jävla sorgligt. Ja. Det är en så här ung missbrukarkille som har knivat ner en langare.
Mm.
Som sålde fulchack.
Ja, och så bara 17 av mina kamrater har dött. Och det är... Alltså mitt hjärta går sönder.
Och den här killen, det är ju Bosse Landegren. I filmen, ja.
Ja, han står med som där i eftertexten.
Ja, jag förstår. Säger det. Men han hette Bosse Landegren och kallades för Pundar-Bosse. Och var ju en av de här Det var Stefan Jarl som var produktionsledare på den här filmen som fixade den rollen åt honom. Och de hade väl träffats när Stefan Jarl höll på med, vad heter den, andra delen i Måls-trilogin,
ett anständigt liv. Den kom väl 3 år senare.
Så att han var liksom, han spelade i princip sig själv i den här
scenen. Och där tycker jag Rönn är fittig. När han bara såhär, 17 av mina kamrater har dött och den där jäveln så är det fulkört liksom. Och Rönn bara, ja, det skiter väl jag i. Så här, alltså verkligen så jävla, det är inte så
Rönn character. Vad ska jag säga? Okej, då får du.
Nej, men kan vi säga så här, fan vad sad. Inte fan vet jag någonting som visar på att han ändå så här fattar någonting av motivet. Så därför bara, du jag har stått på sen 8 i morse. Det skiter väl för fan geten i. Liksom, om Rönns arbetstider.
Mm.
Men det finns ju flera sådana små roller just som är amatörer som har satt in. Och det var ju också såhär Bo Widerberg grepp att ta in amatörer. Som ju ibland funkar jättebra, som i Jättens fall. Ibland så märker man ju att det är ju inte, de är inte rutinerade. Och det, ibland så faller det.
Tengsjö till exempel är ju inte jättebra
i den här rollen. Men,
fast han ser ju exakt ut som en såhär, du vet, töntig elevrådsordförande.
riktig liten astmatiker med för många högskolepoäng. En av våra vänner skulle säga.
Men det är väl också så att flera av journalisterna är ju bara vanliga journalister, alltså liksom riktiga journalister, och flera av snutarna, alltså de uniformerade, var väl också poliser liksom.
Så. Men också även i, de spelar ju in på polishuset och på olika ställen, och det är ju poliser som jobbar där. Så.
Just det.
Som sagt, och ibland märks det, och ibland så är de väldigt bra på att spela.
Mm. Kan vi inte komma in på myter om filmen nu?
Ja, just det.
Kan vi inte nämna vem som spelar Åke Eriksson?
Ja, det är ju viktigt.
Det är ju faktiskt Ingvar Hirdvall.
Mm. Ja, som ju underbara alltså, Ingvar Hirdvall.
Ja, som ju väl för en ung, hipp publik mest eller enbart känd som den prillige grannen i Beck-filmerna. Mm. Som vill bjuda på en stänkare och så vidare och ha stödkrage.
Ja, mannen på taket blir grannen.
Ja,
exakt. Mm.
Ja. Men för oss lite mer mossiga personer, kanske mer känd för Lars Molin-filmer, till exempel Midvinterduell, alltså en av mina favoritfilmer all time, där gör Hirdvall en utmärkt rollfigur.
Han är ju också en sån här Bo Widerberg-skådis, han är ju med i Kvarteret Korpen.
Just det, han är på kompisen där som ska gå på bordell i Frankrike.
Precis. Och det är också väldigt spännande, han är ju med, som sagt, man får se ansiktet i slutet egentligen.
Ja, bara som sista scen.
Precis.
Ja, vi återkommer väl till det där med vad som sen händer med Åke Eriksson.
Ja,
vi
har ju facit som sagt. Ja, så häng med oss till slutet. Det är så här radiogrepp att så här pusha lite framåt vad som kommer. En teaser.
Jag tycker jag läste innan då, nu så läste jag lite så här film, alltså vad folk hade skrivit om den idag, folk som hade sett den.
Mm.
Och det var ju vissa som gick in med att men det är en Beck-film liksom, och hade med Peter Haber liksom, som tyckte den var jättelångsam och tråkig. Ja, men också väldigt många som blev liksom lite bestört över det här slutet. Att den slutar så tvärt att det är en inzoning på hans ansikte. Och sen blir det svartigt och sen är det slut.
Liksom. Mm. Och dessutom skjuts ju Beck. Alltså om man inte har någon förhållning till de andra böckerna så säger jag. Det sista vi ser av Beck är ju att han är skjuten i
bröstet. Ja. Jag tycker också just den att de... Att han zoomar in där på hans ansikte.
Mm. Och så blir det svartvitt. Det ser lite ut som en tidningsbild.
Mm.
Sista liksom, slutscenen.
Jag har tänkt på om det är... Det här är väldigt sådär filmnördigt. Men om det är en blinkning till De 400 slagen. Propos, som är en sån här Franska vågen-film. Som är filmen som Martin Beck och hans dotter går och ser i början av boken. När de var innan de går och
alltså,
Och den slutade, den mest kända scenen i den filmen är slutscenen. Där de zoomar in på pojken som det då handlar om ansikte. Och så blir en stillbild av det.
Mm.
Jag funderar på om det är någon sån här blinkning till det. Men det kan också vara något helt annat.
Det är mycket tråkigare om man inte gör sådana referenser. Så vi säger att det är.
Ja,
alltså en akademisk, hade det här varit en akademisk podd så hade vi bara sagt att det var så. Och satt någon fotnot.
Precis. Men ska vi inte gå in på myter och trivia? För sånt tycker jag är mest spännande. Ja. Kan inte du berätta de mest spridda?
Ja, alltså det finns ju några stycken. För det, alltså, vi pratar om att det just att det blir liksom, alltså den här inspelningen var ju som sagt en folkfest. Och det var så här, och man skulle ju aldrig kunna göra en sån inspelning idag. Dels därför att de som sagt bröt mot många. Alltså den här scenen när Martin Beck blir nervirad i fönstret där. Den skulle de ju aldrig kunna göra idag för att... de gjorde ju det på riktigt. Det är ju inte några stort personer liksom, som gör det, utan det var ett litet nät under här för mig som liksom skulle sådär,
rädda dem. Så skulle ta emot Carl Gustav Lindstedts 140 kilo tung kropp.
Sluta fatshamea. Kanske ett jättestarkt nät.
Ja, alltså, dels för det, men också tänker jag att man skulle inte få med stockholmare på det där idag. Alltså det är så mycket filminspelningar som görs, så man hade inte fått folk att faktiskt komma och vara gratis statister i den nivån. Så att det finns bland annat en sån där, att i den här helikopterscenen, när helikoptern störtar, så åker han in i ett fönster först, där det står en liten flicka.
Mm.
Och då är det en sån där, att ja, men det där märket som är på väggen, så finns det en sån här myt om att det där fanns kvar i 20 år efteråt. Liksom. Men det är ju såklart inte sant, för att det är han som är scenograf på filmen. Jag tror han heter Ulf Axén.
Det bläddras i många långa anteckningar här, självklart. Verkligen.
Ulf Axén, scenografen. Han var ju redan innan väldigt välkänd och har ju sedan gjort mycket roller. Så han skulle ju inte kunna komma undan med att bara förstört en vägg. Men det är väldigt var roligt.
Men alltså, är det på riktigt? Alltså, hur vågar man flyga en helikopter? Är det gjort liksom?
Alltså, det är ju väldigt mycket klippningar.
Jag kan faktiskt berätta hur det har gjorts. Mm. För jag såg en intervju med scenografen. Och det är så att när de flyger, alltså när man ser ut genom fönstret och ser helikoptern komma närmare, så är det inte inne i en lägenhet, utan det är uppe på en plattform som de har byggt upp. Så att de har byggt upp en plattform och så har de satt ett fönster liksom.
Mm-hmm.
Så att helikoptern flyger, det är klart man kan inte flyga så rakt mot ett bostadshus med en helikopter, utan det
ja,
är...
Ja, fast jag tänker Bo Widberg är ganska gränslös, så det skulle kunna vara möjligt. Okej, men kan vi gå vidare i helikopterscenen till kraschen på Odenplan som... Det är ju... Hur fan är det?
Alltså det är ju dels, egentligen så får vi ju se helikoptrar som flyger. Det är ju liksom riktiga polishelikoptrar som man hade hyrt in. Sen så hade man köpt in en trasig polishelikopter som man helt enkelt bara släpper från en kran ner på den här toaletten. Och sen har man ju bara klippt, vilket gör att man... Jag vet, men det finns liksom... någon scen också när de har filmat från den här helikoptern. Ja, i filmen så har man liksom gjort den baklänges för att det ska se ut som man åker från andra hållet och så. Det är väldigt mycket så här filmklippning som egentligen gör att det blir väldigt...
Men jag tänker när den kraschar ner för den där trappen. Både...
Ja, det är en annan sån här väldigt mytologisk, alltså just hur den är inspelad. Det är att Bo Widerberg fick ju själv stå nere på toaletten och filma det här. För att, och då finns det mycket så här, ja men försäkringsbolaget sa nej och så här. Och det är väl egentligen ingen som riktigt vet hur det har gått till. Det finns till DVD-utgåvan av Mannen på taket, så finns ett kommentatorspår med Sven Wolter och Stefan Jarl, som Ronny Svensson tror jag han heter, är väldigt tappert, försöker få dem att minnas hur gick det här till, men de sitter ju bara killgissar rakt igenom, och det är sådär, alltså de, dels så minns de ju fel, de hittar på, de, sådär, de säger saker som inte alls är relevanta. Det är väldigt, jag skulle inte rekommendera att titta på det tillsammans med filmen, för det skulle förstöra ganska mycket. Men, och de pratar också om det här liksom att, ja men Bo, han var ju så fantastisk, han gjorde det själv, han var så där excentrisk och härlig liksom. Och så att det finns ju, ja men till och med liksom, till och med människor som var med på filminspelningen återberättar myter, så det är väldigt svårt vad som har hänt och just inte det. Har hänt och varför som
kraschade. Men hur nära var människor, tänker jag, när de kraschar en helikopter på Odenplan?
Alltså jag vet att första gången när de skulle släppa den vågade de inte släppa den för folk stod för nära liksom, för att det fanns ju ändå risk att den skulle explodera. Man visste inte vad som skulle hända. Så att de stod ganska långt bort ändå. Jag vet inte riktigt om man ser när folk står i filmen.
Nej, för jag tänker det, jag har svårt att se det framför mig att det skulle ske idag. Att de får igenom att krascha en helikopter mitt på Odenplan.
Idag skulle de väl trickfilma istället.
Ja, och nu är dessutom Odenplan helt nybyggd, så det kanske vore så lite fittigt och liksom förstöra.
Ja, men det är det jag tror också, just att den har blivit så klassisk liksom, är ju att det skulle inte gå att göra en sån här film. På grund av människors säkerhet egentligen. Men också för att det var ju, man har sagt, Bo Widerberg fick folk att ställa upp liksom, för han var så excentrisk och liksom mycket. Att folk gjorde som han, och han förväntade sig det. Och det här är ju en sak som man inte pratar så mycket om, det är ju att under den här filminspelningen, den stod still i några veckor just på grund av att arbetarna stod bakom kameran, strejkade på grund av att Det var långa arbetstider och det var dåliga förhållanden. De fick till exempel äta på McDonald's varje dag för att bo vidare. Hade liksom, det här nya McDonald's hade kommit. Och han älskade det här. Han tyckte det var så himla härligt och amerikanskt.
McDonald's som återkommer i...
Precis.
Ja, i
amerikanska monopolkapital.
Mannen från Mallorca, för alla som inte tar den referensen. Bara genom att droppa McDonald's.
Jag tycker vi lär oss att man ska checka varmkorv istället.
Nej. Strömmingsmackor på Konsum.
Ja, strömmingsmackor.
Så det är också... något man inte pratar om så mycket. För när man lyssnar på det här kommentatorspåret också. De är väl så här, Bosse. Gärna han sin Bosse också. Han var så fantastisk. Och liksom så här. Det som är det, ja, men som sagt. Människor bakom kameran hade ganska svårt för att jobba med. Och det är också därför det, om man tittar på vilka man har jobbat med fotografer till exempel. Byts de ju ut. Ganska liksom. Som vi pratade om att Harald Hamrell här är liksom assistent och sådär. Han hittade ju unga människor som inte var så vana. Liksom, som kunde ställa upp på hans, de här. Ja, men han blev lite mycket, så att säga.
Lite ivrig.
Lite ivrig till mycket.
Ja, men han hade ju så bra idéer.
Ja, precis.
Så varför kunde inte alla dumhuvuden bara fatta det?
Jag tror också att alltså just manliga skådespelare tyckte väldigt mycket om honom. När man ser vad kvinnor har sagt så är de lite mer... Det är ju, och det kan man ju säga om filmen också, det är ju otroligt mycket män.
Ja, det är extremt mycket män. Ja. Vilka kvinnor har vi? Vi har...
Eva Remeus i en sekund.
Ja, men det är tre fruar då.
Ja, så är det hon som jobbar på JO.
Ja, just det. Som en gullig klänning. Nej, just det. Och Åkes mamma.
Den här sjuksköterskan också som blir otroligt chockad.
Ja, när hon hittar Nyman död.
Så otroligt ofotriktiga klackskor. Hade man det på Sab vid den här tiden?
Finns det något mer så här mytologiserande? Och trivia. Jag älskar trivia.
En av de trivia som väl de flesta kanske känner till är ju att Bo Widerberg inte gillade att jobba med teaterblod. Så att blodet i mordscenen är grisblod. Köpt från en slaktare. Och den här mordscenen, alltså när Åke Eriksson mördar Stig Nyman, den tycker jag är riktigt grisig. Den påminner ju mest om sådana här italienska gallofilmer liksom. Den är filmad i något sätt konstigt perspektiv. Det är inte riktigt Åke Erikssons perspektiv, för man ser hans fot i blodet och sådär, men det är nästan
från Nymans perspektiv. Och det är också en sån här, man, som sagt, den återkommer ofta när man pratar om filmer, och det är också mellan 7-10 gånger som man säger att den där fick vi spela in så många gånger. Och att det är liksom så här, det blir liksom mer, fler och fler gånger. För varje gång vi får vara mer och mer blod. Man har förbättrat det. Mängder med blod. Så men det blir också väldigt effektfullt. Den här, tycker jag, när de skrubbar upp det här. Man ser att det är riktigt blod.
Precis,
det
har levrat
sig. Det ser så jävla äckligt ut. Och att man har så här äckligt trasor. Så det liksom gnussar blod fram och tillbaka. Det ser riktigt vidrigt ut.
Jag har lite så här små bara, till exempel att i början när Åke Eriksson åker med bilen där, det är också en sån här klassisk som man brukar prata om, att han åker, i boken åker han förbi Bonnierhuset, men i filmen är det ju LO-borgen.
Ja, just det.
Det är också lite så här, att man, det kanske också är en lite sån här politisk kommentar.
Ska vi komma in på kanske det politiska liksom? Finns det något politiskt, tycker ni, i filmen?
Ja, det gör det ju så att säga, eftersom det är... Den bygger på en väldigt politisk bok. Jag tänkte också på att... Tänkte ni på att när Rönn sitter och läser brev på JO. Om man pausade precis när han läser brevet. Så är det ju exakt ord för ord. Handskrivet brevet som är...
Från en arbetare i som var full.
Jag var full och det är inget konstigt med det.
Exakt. Det tänkte jag också på. För jag pausade också där. För att det var skrivet på en gammal papperspåse.
Eller så där. Det är ju väldigt effektfullt att det är skrivet på... Det är papper, man har inte skrivet, utan det är liksom det som fanns.
Ja, alltså vi har ju pratat ganska mycket, men de här scenerna där Kolberg och Bäck pratar om kårand och så här, de är ju ganska intakta i filmen också. Där liksom Kolberg får... Det är den här scenen i början när han liksom konfronterar med andra och säger, vem var Nyman? Vem var Nyman? Ja. Och för att få pressa fram svaret att han var en i helvete dålig polis. Och det är det här när Kolberg då liksom raljerar kring kårandan och den korrupta polisen. Och Bäck hela tiden svarar med sig, ja men sammanhållning är viktigt.
Det är för han är en jävla tönt.
Men det känns väl som
att... Kommer jag mina viktiga kommentarer?
Det känns väl som att kritiken mot polisen är intakt i filmen. Men att kanske kritiken mot socialdemokratin och så inte riktigt är med.
Men jag tycker nog ändå att kritiken mot polisen är Alltså den blir ju väldigt mycket tydligare i boken.
Mm.
Men här så finns det ju ändå, alltså, man får höra om att Hult är hemsk och Nyman är hemsk. Men de poliser vi får se är ju ganska trevliga.
Det är sant.
Att de är, alltså, även de här små statistrollerna, de är liksom väldigt hjälpsamma och lugna. Och han, ja men de här karlarna, han Tännsjö, när de hjälper honom. Han verkar ju jättesnäll liksom, och bara skriver på kvitt och är så lugn. Liksom.
Mm. Jag saknar att Kristiansson och Kvant inte är med. Ja, att det inte är de som blir skjutna utanför Ismaninstitutet.
Mm.
För att då hade vi fått ta med historien om röven. Ja, just det. Jag tycker det är väldigt kul.
Det är väldigt roligt.
Det är så roligt.
Här är ju en annan polis som de kallar Andersson som de ska skjutsa till systemet istället för röven. Ja.
Jag fattar inte varför. Vad hade han för jävla avinställning med Kristiansson och Kvant?
Mm.
Det känns också
tråkigt, Bo Widerberg.
Ja, röven är verkligen en karaktär som i och för sig kanske hade tagit över lite.
Ja, men det är ju så kul. Det är så
för det är ganska stor parentes.
men det är också lite så att det är en grej, alltså man hade inte riktigt tagit det. Det är en sån grej som man måste ha läst böckerna och varit med när de här karaktärerna byggts upp till sådana comic reliefs.
Mm.
För att man ska få ut liksom det känslomässiga av att de faktiskt blir skjutna.
Mm.
Så jag kan tänka mig att det är därför som man liksom valde att göra dem till bara några anonyma poliser istället. Sen politiska, när de står i porten till Dalagatan så är det ju en affisch på väggen där som ser ut att vara någon sorts första maj-affisch. Jag har många gånger, den är lite bortriven, jag har många gånger försökt lite pausa och verkligen se vad det står där. Jag tror att det kan vara en affisch för KAF, Kommunistiska Arbetarförbundet, alltså de som idag heter Socialistiska Partiet, som var en sån trotskistisk organisation.
Som vill börja följa mig på Instagram.
Väldigt Socialistiska Partiet?
Ja, jag har en liten låst Instagram med 50 följare. Så fick jag
de vill antagligen ta sig in i din Instagram. Ja.
Precis. Jag vet inte om det var medveten, men å andra sidan så filmade de ju i autentiska miljöer, alltså de filmade på Dalagatan 34, så det kan ju vara så att den bara satt där helt enkelt. Eller så är det någon i produktionsteamet som har fått sätta upp den här, gå till KAF, säg kan vi få en av era första Maja-fischer, satt upp den och sen skrapat bort den lite grann. Men det kanske inte är så troligt att det kanske bara satt
väldigt ambitiöst.
Jag tänkte att vi pratade om den här LTO-lagen, men ni som experter på böckerna, är det något annat som ni känner liksom sådär, det har ju ändå gått en tid från att boken skrevs till filmen kom, så att man har ändrat någonting som tidande som från boken?
Ja, det finns ju en del skillnader. Dels då det här med att Bäcks privatliv ju har flyttats bakåt, så att säga. Alltså hans dotter är mycket yngre än vad hon är i boken och han är fortfarande gift med sin fru och så. Och sen har man väl också flyttat helikopterkraschen till Odenplan. Det är väl i Vasaparken eller något sånt i boken. Och det antar jag är för att det ska bli en liksom mer, det blir en häftigare scen.
Ja, men precis. Mycket mer action.
Alltså jag har svårt att komma på vad det skulle vara annars. Just det politiska, det har vi ju liksom gått igenom nästan allting i avsnittet om Säffle. Och här är det som sagt, det är modifikationer, men det är inte det är inga större skillnader sådär. Jag tycker inte att det sticker ut jättemycket bara på grund av det faktum att det är några års förskjutning.
Nej.
Ja, är det någon mer som man inte säger om den här filmen förutom att den är asbra? Eller ska vi gå in på kanske Majs brev till lilla mig?
Ja, det tycker vi ska göra.
Ja, ska vi plocka fram brevet då? Ska vi läsa det i sin helhet?
Det tycker jag att du ska.
Så nu kommer alltså helt ny kunskap för världen. Hon avslöjar här.
Ja, vad hände med Åke Eriksson?
Mm. Precis, det var det jag skickade ett brev och fråga eftersom vi var oense. Jag trodde han dog.
Jag trodde att han överlevde.
Det är bra att du betonar det. Jag hatar ju att ha fel, så det här känns ju på ett sätt jättejobbigt. Å andra sidan, jag har fått ett brev från Maj Sjövall. Det blir man ju inte ledsen över, så att säga. Jag skrek rakt ut när jag fick det. Alltså liksom hoppade på plats.
Det är ju ett litet handskrivet brev med lite skakig så snirklig.
Precis, på ett ganska fint papper. Hon skriver datum på ett väldigt snyggt sätt där uppe. Hon skriver 14, sen romerska siffror för 12 och sen 16, alltså 14 december. Kära Frida och kamrater, tack.
Det är det är vi som är kamrater.
Ja, exakt, ja precis. Ja, ni är omnämnda. Kära Frida och kamrater, tack för brev. Vad som hände Åke E efter att Gunvald och Bolin bar ner honom från taket har jag ingen aning om. Förmodligen togs han om hand på SAB och förmodligen var han inte dödligt sårad. Kanske satt han omplåstrad och någorlunda frisk av ett straff för polismorden. Kanske kom hans snälla mamma med kakor och köttbullar på besökstiderna. Låt oss hoppas på det bästa i dessa tider. Ge aldrig upp. Hälsningar Maj. Mm. Ah, vill gråta nu också. Alltså så himla vitt.
Hon säger förvisso här då att jag har ingen aning om
det. Ja, jag har ingen aning
men jag har också en ganska god
aning. Ja men precis, jag har ingen aning men exakt där händer. Mm. Så Åke Eriksson överlever. Hamnar på kåken. Hans mamma besöker honom.
Det som jag tycker är lite hjärtskärande här, det är att Malin inte kommer att besöka honom.
Dottern. Precis, dottern. Så jag funderar om jag ska svara på detta och fråga.
Vad händer med Malin?
Ja, precis. Eftersom, som jag sagt innan, vill man passa på att fråga så mycket som möjligt.
Nu ska jag inte göra ett eller ett avsnitt där vi antyder att Maj Sjöwall är gammal.
Nej, vi har klippt bort allt, jag hoppas alla spekulationer.
Ja, alla spekulationer.
Varje gång Frida tar upp det.
Har tagit upp det
till ett jag. Oerhört fint brev. Jag är jätteglad att vi fick svar ifrån Maj. Att hon tog sig tid att skriva. Jag hoppas verkligen att hon blev glad över brevet och glad över att vi är ständigt nya generationer som tar till oss de här böckerna och engageras av dem.
Ja, och jag uppskattar verkligen att hon skrev låt oss hoppas på det bästa i dessa tider. Ge aldrig upp, eftersom jag skrev PS Sossarna svikits 1917 eller något sådär. Så att hon verkligen skulle få verkligen få veta att jag är en pålitlig kommunist. Kanske därför hon svarade så himla trevligt.
Ja.
Ja, nej men det var väl alldeles för oss. Ja,
jättefint att kunna avsluta med att faktiskt avslöja vad som händer. Mm. Det mysteriet som
ingen precis, som alla har gått och undrat i 45 år.
Ja.
Men det här var alltså det absolut sista avsnittet av vår podd. Och tack Elin, vårt lilla geni, för att du ville prata om det här.
Tack så mycket.
Jag kan ju liksom ingenting om filmen. Jag är bara så här, det är en bra film, slut.
Nej, inte jag heller, så jag har suttit och lyssnat och tagit till mig.
Backar
och lyssnar.
Det är också, så det blir så closure för mig. Det är som att jag äntligen backar och lyssnar.
Ja, men tack så mycket.
Tack.
Tack.